En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Ja, så en sak till skulle jag vilja tillägga till att Pattons, den här utbrytningen som jag nämnde då, den har han ju själv skrivit upp väldigt. Och det är ju faktiskt så här att han kannibaliserar ju på andra förband faktiskt. Tar ju både transportmöjligheter och drivmedel och sådana saker. Och han försvinner. Det är ju alldeles tyst, radiotyst från Patton under ett antal. De vet inte vad han är. Man menar liksom att han kör mer sitt eget race. Och så precis som du säger, och kanske inte tillräckligt egentligen bidrar till det han skulle göra, nämligen att medverka till att stänga till den här falläfickan.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkommen till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Och det här är Martin Hårdstedt.
Och du Martin, nu jag har en fundering. Som du känner till så jag har ju inte gjort lumpen, va? Jag var ju hörselskadad och fick inte göra detta.
Problem.
Jag
hade stora ambitioner om att...
Jag tycker inte det. Och jag kommer till varför. Jag kommer till varför just nu faktiskt. Jag vill ju bli pansarförare. Alltså, jag vet inte, det ville väl alla antar jag. Vilken tonåring vill inte köra pansarvagn liksom? Men hur som helst, nu när jag läser om Normandie och de här slagen och striderna som är på de här fälten. Så jag läste bland annat i Beavers bok D-dagen. Jag gillar inte han vanligtvis, men jag tog mig an den där boken i alla fall. Men man får ju rätt mycket extra information om allting annat också. Men då fick jag höra om en läkare här, en amerikansk fältskär i den amerikanska armén här, som beskrev skador och hur folk dör på Normandie. Och då skrev han någonting som jag fastnade för. Att det här med de som överlever, det är såna här lite mindre, spensliga, snabba personer. Och då, Martin, kan jag trösta mig med att jag är ju ändå 1,94 lång och väger närmare 190 kilo. Jag tänker att jag skulle dö fan med omedelbart på det där fältet. Och då kändes det
frågan
skönt
om de skulle stoppa in dig i en stridsvagn överhuvudtaget.
Nej, det var precis. Det vet jag att folk har påpekat också. Och jag skulle ju heller inte kunna liksom kommunicera så bra eftersom jag hörselskadad. Så jag antar att det var ett jävligt sunt beslut av den svenska försvarsmakten och inte enronera mig ändå. Så känner jag nu. Jag lever och verkar och jag skulle dö omedelbart under de här förhållanden som råder. Speciellt i Normandie.
Jo. Nej, men det är ju spännande som du säger att det gäller att ta sig ur de vagnarna när man får en träff. Och det där kanske vi kan återkomma lite till här, för att vi ska ju in lite på ett av de största pansarslagen faktiskt här under andra världskriget. Och kan vi resonera lite kring det där med vad som händer när en projektil träffar en sån här stridsvagn och vad det fanns för faror och olika stridsvagnars känslighet och så vidare.
Men nu ska vi summera upp lite. Vi har ju alldeles nyss gjort ett avsnitt som handlar om själva landningen kan man säga, eller landsättningen på...
Ja,
i Normandie.
Och där kan man konstatera att man kommer ju i land 6 juni framgångsrikt, eller hur? 5 divisioner. Gorilla på en av stränderna som vi konstaterar i Omaha Beach, där man har stora förluster. Men den här egentligen väldigt komplicerade operationen lyckas ju. Och sen de kommande dagarna så kan man säga då att man utökar det här brohuvudet och får kontakt mellan de här olika landsättningsstyrkorna som man har landat på olika stränder. Och ett par dagar, ungefär 13 juni, då har man liksom skapat ett sammanhängande brohuvud. Och så börjar man ju då att jobba sig upp för. Och det är det som vi nu ska beskriva. Och då kan man väl ha med sig också då att I det här så handlar det inte bara om soldater, pansar, utan det handlar ju om att man bygger upp en enorm logistisk apparat med flytande hamnar och sen att man ju har ett enormt luftherravälde och understöd. Det är viktigt av anledning att återkomma till. Kanske egentligen framgångsfaktor nummer ett, att man ju är helt överlägsen i luften. Och sen börjar då ett antal, kan man säga, utbrytningsförsök eller operationer nu. Så att det här avsnittet som vi nu ska genomföra, du och jag tillsammans här, det kommer ju att avrundas med att man intar Paris så småningom. Men innan vi kommer dit då, så ska vi prata bland annat om försöken att slå sig ut från Caen, alltså den stad som ligger närmast landstigningsstränderna. Också slaget vid Saint-Lô, men också det här pansarslaget i Falaisfickan. Och de operationer som så småningom leder ju till att man ju tvingar iväg egentligen de tyska förband som finns i centrala Frankrike och kan inta Paris den 25 augusti. Så det är väl ungefär det som är ramarna, eller hur?
Ja, ska vi säga någonting om förutsättningarna också i Frankrike? Visst är det så att, jag kommer ihåg när vi pratade om när Frankrike faller. Så Frankrike är ju egentligen delat också. Att den delen som man nu har landsatt på är ju den som är under tysk kontroll. Medan det finns ju ett Vichy-Frankrike också.
Om lyssnarna undrar varför jag chippar lite efter andan idag, så beror det på att jag har ramlat ganska svårt och slagit, antagligen knäckt ett reben. Och det gör att jag ibland har lite svårt att prata, men det får ni ta. Nej, men det är precis som du säger, att den norra delen av Atlantkusten, den är direkt ockuperad av tyskarna, medan man lämnar så att säga den sydöstra delen av Frankrike till den så kallade Vichy-regimen, som ju samarbetar med tyskarna. Och där det ju, kan man säga att det finns en diktator, det är ju inte en demokratisk stat. Den gamla marskalken Pétain, som på något sätt tycker att han ska kunna rädda Frankrike genom att skapa den här, till en början då, någorlunda självständiga franska statsbildningen. Men så finns det ju också, vilket vi ju kommer till här mot slutet av avsnittet, att det finns ju då också det fria Frankrike, som ju leds av generalen de Gaulle, som sitter i exil i London, och han kommer ju spela en huvudroll här så småningom. Men sen tänkte jag en annan sak som jag tycker vi ska ta upp, och det är ju att den här kraftuppbyggnaden som görs nu då, så tycker jag är lite spännande att konstatera att D-dagen plus 2 dagar, då har man 100 000 man. D-dagen plus 10, då är man uppe i 500 000. Och sen ungefär den 1 juli, då har man 1 miljon man i Normandie.
Oj, och det är mycket.
Alltså sammanlagt så handlar det om att man får ganska snabbt i land ungefär 25 divisioner. Och sen har man ytterligare då 15 i Storbritannien. Så att den 26 juni så har man 25 divisioner, och sen så spills det hela tiden på om man har ytterligare 15 då. Och mot det här så står ungefär, lite beroende på om man räknar, men i alla fall direkt för då de här brohuvudena 14 tyska divisioner. Så att det här är ju så att säga förutsättningarna nu då för de strider som följer.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det är väl ingenting att vänta på. Vi går väl på här, och det första som händer, det är ju att man lyckas ganska enkelt faktiskt, ju Peter, ta Cherbourg. Hamnen Cherbourg, som ju ligger ute på den, vad ska man säga, nordvästra spetsen av Frankrike eller Normandie.
Ja, precis, den här Contentin halvön.
Ja, och det där kan man då bara egentligen konstatera att det går väldigt snabbt. Cherbourg kapitulerade 26 juni. Det kunde ha blivit ett helvete det där. Men befälhavaren där, han väljer att ge upp trots att han har order att slåss till sista man. Och sen inleds då i början på juli, mitten av juli då, det här första försöket att ta sig ur brohuvudet vid Caen. Och det är Montgomery och britter och kanadensare som anfaller här faktiskt med tre stycken och mekaniserade, alltså stridsvagnsdivisioner. Men åker på pumpen ordentligt. Och här vet jag, vi har pratat lite för om det här, så här har jag ju en favorit, Peter. Och det är ju nämligen så här att svenska officerare som under utbildning under tidigare årtionden, de har ju åkt ner hit till Normandie och tittat på de här taktiska operativa förutsättningarna här i Normandie. Och det man då varit mest intresserad av, det är ju faktiskt inte så att säga landstigningen naturligtvis, utan det är ju försvaret mot landstigningen. Eftersom det var ju det som var tänkt att man skulle vara förberedd på då, en så att säga sovjetisk landstigning, bland annat i södra Sverige eller i Bråvikenområdet. Och då fanns det faktiskt med en tysk officer där under ett antal år som redogjorde för sina fördröjningsstrider just vid Caen, nämligen von Luck.
Okej, så han var med själv då? Alltså
han var med själv och gjorde ett legendariskt insats, därför att han använde sig bland annat av luftvärnskanoner, tyska luftvärnskanoner 88-orna, och fullständigt mosade i stort sett egentligen de här tre stycken allierade pansardivisionerna, så att de körde fast där faktiskt.
Men vad var grejen då, att han ställde upp dem på ett väldigt taktiskt bra sätt, eller vad var det som var den själva...
Ja, alltså han kommer dit.
Insatsen, så att säga.
Ja, han kommer dit faktiskt och varit på permission. Och anfallet är redan igång. Och då samlar han ihop på karaktäristiskt tyst sätt. De var ju så oerhört skicklig på det här. Samlar han ihop olika antitankförband, artilleriförband och 88 luftvärnsförband. Och organiserar ett motstånd och lyckas då från en höjd utanför Caen hitta så pass bra positioner och stridsställningar för de här kanonerna, så att han lyckas alltså helt enkelt mosa i stort sett de här två pansardivisioner som har förluster alltså nästan upp till hälften av sina stridsvagnar. Och det gör att här kör man fast. Sen i efterhand menar Montgomery att meningen med det här var inte att vi skulle lyckas bryta ut, och där kan man ju diskutera, utan det var att vi skulle suga åt oss alla de tyska pansardivisionerna, för det gör man faktiskt. Tyskarna sätter in 8 stycken divisioner här för att stoppa den här utbrytningsförsöket. Och det öppnar ju upp för det som vi kommer nästa steg här, nämligen att amerikanerna ju längre västerut inleder då ett utbrytningsförsök för att så att säga runda nu tyskarna. Först österut och sen gå norrut. Och det här slaget vid Saint-Lô då, den 25 juli till 2 augusti. Och där amerikanerna alltså möter mycket mindre tyskt pansar. Så här finns det ändå mening med den här misslyckade operationen då. Och i det här slaget då vid Saint-Lô där genom för då Patton, som ju är tredje armén, Patton befälhavaren för tredje amerikanska armén, som är underställd Bradley, för det är Bradley som är chef på amerikanernas sida här. Han genomför då en utbrytning då, genombrottet vid Avranches, och börjar då helt enkelt att kringgå de tyska förbanden. Först alltså österut och sen viker han upp norrifrån då. Och det här tillsammans med att så småningom då, tyskarna måste ju falla tillbaks från Caen också. Britter, kanadensare, amerikaner börjar nu att inleda en inringning av tyskarna kring en ort som heter Falais. Och där i den här kring Falais kommer det sen att utspela sig ett stort pansarslag. Men det finns en sak till jag skulle vilja kommentera där som är väldigt känt från de här striderna i Normandie. Och det är att innan man når ut på de här lite mer öppna slätterna, lite mer centralt i Frankrike, så måste man kämpa i ett område som är väldigt, väldigt speciellt. Där hela landskapet är liksom genomkorsat av stora, stora häckar. Man har funnits i århundraden där, som har väldiga rötter ner i jorden. Så hela egentligen landskapet är indelat i sådana fyrkanter med häckar runt omkring. Och det är naturligtvis en odlingsteknisk fråga. Men de här är ju fantastiska försvarspositioner för tyskarna. Så vi gräver ner sig bland rötterna där och sätter antitankkanoner, kulsprutor. Och det är fullständigt vidrigt. Och här förlorar ju amerikanerna enormt mycket folk där de ska försöka ta sig igenom det här. Men då lyckas man då så småningom bryta sig ur det här området liksom och komma ut på slätterna.
Jag tror att det är just det där som du pratar om nu, som den här fältläkaren diskuterar. De som överlever den här, jag tror att det kallas för bocage, va?
Just det.
La Normande bocage. Jag vet att Beaver har ett helt avsnitt som bara handlar om det där bland annat.
Men det är just, så klassiskt
just den
där
typen av strider där som var så problematiska. Var de tvungna att röra sig hela tiden och försöka vara så snabba som möjligt och komma fram och inte stanna mitt på fälten, för då blev de nedskjutna.
Ja, och tyskarna är ju mycket skickligare som soldater många gånger. Mer välutbildade med större erfarenhet. Och amerikanerna, kanadensarna och britterna, de är ganska egentligen oerfarna, många av dem. Så de lär sig ju det här ganska dyrköpta lärdomar. En del gör så att de monterar sina schaktblad på körmanstridsvagnarna. Och så bara kör de igenom de här buskagen liksom, för att få undan de här, så att man försöker liksom improvisera, va? Men så småningom då så kommer man förbi de här områdena ut på områden som är mer då lämpade för stridsvagnskrigföring. Och så finns det en sak till jag tycker man skulle kunna lägga till där, och det är att amerikanerna börjar redan i slaget om Caen, så börjar man att använda sig helt enkelt av att man lägger bombmattor. Man alltså bombar där man uppfattar att tyskarna finns. Och det är faktiskt så att i vissa fall så lyckas man ju träffa alltså koncentration av stridsvagnar. Och som gör ju att redan från början är tyskarna oerhört decimerade när, så att säga, det allierade pansaret väl rullar in då. Så det tycker jag också är en sån där fascinerande, om man nu säger nu inom citationstecken, nyhet då här i krigföringen. Hur de allierade utnyttjar också sitt tunga bombflyg genom att lägga bombmattor.
Men det är för att de också har möjligheten till det, för de helt och hållet dominerar luften, kan man
ja,
tillägga, att de har egentligen inget motstånd här.
Då har vi inte kommit fram då till det här falläslaget där då nu. Då kan man ju tycka sig, varför retirerar liksom inte tyskarna ur den här kniptången nu som håller på liksom att sakta du nu då fånga in dem? Ja, det är därför att Hitler lägger sig i här och menar att man ska liksom försöka någon sorts motoffensiv, så att samtidigt som amerikanare är på väg runt med Patton i spetsen och britter och kanadensare från andra hållet, ja då söker egentligen tyskarna sig ännu längre in i den här fickan egentligen. Och det är för att Hitler tvingas fram då de här motoffensiverna med pansardivisioner. Och de här inleds då i början på augusti, jag tror att det är 7 augusti som man börjar på allvar med de här motanfallen från tysk sida. Och det är också, tycker jag, fascinerande. Varför kör de fast? Jo, de kör nämligen fast på allierade infanteridivisioner. Jo, därför att man i de allierade divisionerna, framförallt de amerikanska, har väldigt mycket antitankvapen. Så det gör att man kan alltså, grupperar man rätt, gräver ner sig och använder de här antitankvapen, så kan man stoppa tyska pansardivisioner och också med de här bombmattorna som vi pratade om här då. Och här nu då vid Falais så kommer det framförallt då att handla just om hur de här olika pansarstyrkorna möter varandra. Och här tycker jag man skulle kunna nämna någonting. Den här körmanstridsvagnen, hur du Peter? Den är så legendarisk, eller hur?
Ja, absolut.
Den amerikanska körmanstridsvagnen. Som egentligen inte kanske var så där väldigt bra egentligen. Man räknar ju med att det går åt ungefär 5 sådana körmanstridsvagnar för slut en panter. En pantersidsvagn på den tyska sidan. Och sen är det också så att det är första gången här faktiskt som också tyskarna använder sin riktigt tunga stridsvagnar, Tiger 2-stridsvagnen. Tiger 1 tar man med, men också Tiger 2-stridsvagnen finns med här i de här pansarslagen kring Falle. Och tyskarnas förluster här kommer ju att bli väldigt märkbara och kännbara så småningom. Man förlorar ju väldigt mycket, mycket materiel, för att slutet på hela den här på Falaislaget, det är ju så småningom att den här fickan, den tvingas man ju faktiskt att utrymma. Och man får lämna väldigt mycket av sin tunga materiel, men man lyckas liksom rädda ungefär 50 000 soldater ur den här fickan då. Och då är vi faktiskt framme vid, det är omkring den 20 augusti så sker då den här sista liksom, att man försöker stänga till där då.
Men jag tror att det är 50 000 som tillfångatas, va?
Ja, förlåt. 50 000
Ja, precis. Ja. Men för det där, jag tycker vi kan stanna upp lite vid det där, för det där är intressant. Det jag hittar när jag läser det är att det också handlar mycket om logistiken här, bensinen, eller hur? De har väl enorma problem att få de här tyska pansarvagnarna faktiskt röra på sig. Det finns ju en intressant dimension här också i det att man kan avläsa egentligen tysk radiotrafik utan problem. Det har vi nämnt många gånger förut, men det här får ju verkligen en väldigt direkt inverkan på det, att man faktiskt vet om att tyskarna tänker inte fly från den här fickan, utan de tänker fortsätta att göra sina offensiver. Och att de då får också reda på att de inte har nog med bensin och liksom har svårt att röra på sig överhuvudtaget.
Så vid sidan om slaget vid Kursk som vi har behandlat här i podden, så är det här faktiskt den största pansarkoncentrationen under andra världskriget. Och det här sker då alltså kring i den här så kallade Falaisfickan. Så det tycker jag är ju en sak som man kan nämna. Sen finns det ju några till saker jag tycker man kan ta upp här. Och då tänkte jag bara det att dels är det så att den här Rundstedt som är chef för armégrupp Väst inledningsvis här, han får ju order av Hitler naturligtvis att stoppa och slå den allierade landstigningsstyrkan då. Men han inser att det här kommer inte gå, så redan 5 juli så blir han ju utbytt. Han säger att Hitler, det är lika bra att du slutar fred nu, för det här kommer inte att hålla. Då blir han utbytt och istället kliver en ny man och Klug in här istället och är chef då. Och han tvingas ju att genomföra den här motoffensiven då, som för övrigt faktiskt heter Liège. Man anspelar på den genombrott som Ludendorff gjorde på västfronten under första världskriget. Och han gör ju halvhjärtat, han är ju tvungen att lyda order, men tror ju inte särskilt mycket på den här. Så även han tvingas så småningom då att avgå. Jag tror att det är den 5 augusti som han lämnar. Och då är det så här att då har det ju inträffat ett försök att mörda Hitler den 20 juli. Och Klug är ju en av de här då som Hitler och Gestapo då anser är inblandade i det. Så att han väljer ju sen där så småningom då att ta sitt liv. Det väljer ju faktiskt också Rommel, som är en figur vi har pratat om i samband med Normandie. Så att det händer ju väldigt mycket annat här också. Det där attentatet, det sker ju vid den här staben i Varglyan, faktiskt på östfronten. Och det tycker jag man också kan komma ihåg här, att den 22 juni så har ju ryssarna, eller den röda armén, inlett sin stora motoffensiv på Krasjon. Så det är väldigt mycket som händer här. Och Tyskland är ju oerhört pressad. Samtidigt också kan man nämna, så försöker ju Hitler släppa iväg de här V1-raketerna. Han tror att det ska kunna vända kriget. Men det är mycket som händer de här nu då, månaderna efter landstigningen också.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men du, jag tycker det här med falla fickan, jag tycker du missar en väsentlig grej här nu som jag åtminstone har uppfattat som ganska central. Alltså den här minnet av falla manövern eller fickan är ju inte helt positivt här, utan det pågår en väldig massa strider här emellan, där det, vad ska man säga, mellan de olika generalerna som styr här.
Ja.
Och en del skulle ju hävda att Falaya-fickan var ett stort misslyckande i det, att där hade man faktiskt möjligheten att fullkomligt utradera hela armégrupp väst egentligen, om man hade stängt Falaya-fickan tidigare.
Jag skulle vilja lägga till att Pattons, den här utbrytningen som jag nämnde då, den har han ju själv skrivit upp väldigt. Och det är ju faktiskt så här att han kannibaliserar ju på andra förband faktiskt. Tar ju både transportmöjligheter och drivmedel och sådana saker. Och han försvinner. Det är ju alldeles tyst, radiotyst från Patton under ett antal dagar. Du vet inte vad han är. Man menar liksom att han kör mer sitt eget race. Och så precis som du säger, och kanske inte tillräckligt egentligen bidrar till det han skulle göra, nämligen att medverka till att stänga till den här. Den här fallet
jag
fick.
Men jag uppfattar det som den stora tvistefrågan är det att Montgomery alternativt Bradley, att man vet inte riktigt vilken det kommer ifrån, det är att de faktiskt beordrar en halt här. Alltså i den norra, eller den södra delen av den här fallet jag fickan, så ska upp då, de ska norrut mot Argentan.
Amerikanerna ska upp norr,
De har med sig en fransk pansardivision här också.
Just det.
Och ska de knyta ihop detta, och de ska möta britter och kanadensare uppe vid Argentan. Och så ska de på något vis låsa in då hela den här tyska armén. Men då är det någon av de här, Bradley alternativt Montgomery då, och de flesta verkar väl peka på att det är Bradley som säger stopp. Och då undrar man varför då, för då ger man här tyskarna en möjlighet på 4-5 dagar att faktiskt komma undan. Så en enorm mängd tyska soldater och materiel lyckas ju ta sig ur den här fickan trots allt. Så i slutändan är det ju, inom situationstecken, bara 50 000 tyska soldater som blir infångade och blir krigsfångar. Va? För det kunde ha varit närmare, spekulerar man då, det är väl ingen som vet exakt här, ska man väl komma ihåg, men spekulerar att det kunde ha varit 250 000 ungefär, att det var så pass. Och hade detta hänt då, så säger man, ja okej, men då hade vi kanske inte ens behövt Operation Market Garden och det som sen kommer följa på det här. Och att det hade varit en helt annan förutsättningar på vägen mot Berlin sen. Så det är ju någonting intressant, och jag tycker det är, för den som är riktigt nördig får gärna grotta ner sig i år. Det finns ju folk som har suttit och läst dessa jäkla stabsdokument fram och tillbaka, och alla studerat alla dagböcker och alla brev som har skickats fram och tillbaka, och man vet fortfarande kanske inte helt säkert vem det var. Bradley påstår att det var han som gav haltorden, men mycket tyder ju på att det här kom direkt från Montgomery då, så man har spunnit mycket på det här, att det fanns mycket konflikter mellan britter och amerikanare. Mycket avundsjuka och en hel del olika syn på hur det här kriget skulle föras egentligen.
Ja, det kan man ju lägga till att redan det här första egentliga, man har ju faktiskt ett telefonmöte, det är lite lustigt. Det är ju en slags Saint-Louis på gång, att just det här, att ska vi göra den här svingen med Patton? Och där uppfattar jag att den idén kom ju från amerikanerna, och där är ju Montgomery till mötesgående. Annars var det ju precis som du säger, att Eisenhower, som ju var så att säga överordnad överbefälhavare för de här herrarna här, det var ju ganska svårt att hantera den här Montgomery.
Mm.
Och jag tror att även herrar Bradley, för att inte prata om en sån som Patton, den som väl var mest här så att säga smidig, det var väl Eisenhower. Och det är väl kanske egentligen hans riktigt, riktigt stora insats. Den är ju att han lyckas hålla fred mellan de här tupparna under här. Men jag tänkte på en sak man skulle kunna kommentera här. Den är ju att, bara för att stanna kvar lite innan vi lämnar den här falärflickan. Och den är ju att den här pansarslaget som då kommer att utspela sig där. Då den sker ju då med ett väldigt, väldigt starkt allierat lufttryck, och vi har varit inne på de här bombmattorna. Och det är faktiskt så till exempel att den här Tiger 2-stridsvagnen som jag nämnde här, de släppte man inte ut på pansardivisionerna, utan hade man i sina spjutspetsbataljoner som man då kunde använda som överbehövare så att säga på ett frontavsnitt och sätta in då när det behövdes för motanfall eller för genombrott eller när det blev kris. Och just det här att faktiskt de här stridsvagnarna bombas faktiskt i större utsträckning än att de slås ut av allierat pansar. För det kan man ju bara nämna här att de här Tiger 1 och Tiger 2, de har ju den här 88 mm kanonen och hade ju en enorm förmåga att penetrera alltså det allierade pansaret. Och de hade ju vissa brister, de här tunga stridsvagnarna, framförallt Tiger 2, för de var ju oerhört tunga, uppåt 70 ton. Men de kunde egentligen på stridsfältet egentligen stå still och välja sina mål. Därför att de hade sån överlägsen då beväpning. Medan då Sherman-stridsvagnen framförallt, dess fördel var ju att den var enkel att producera. Den man kunde lita på den. Den hade en hyfsad kanon då. Och den framförallt var ganska snabb. Och framförallt att det fanns oerhört många av dem. Men man ska väl ha klart för sig att tyskarna är ju fortfarande vid den här tiden överlägsna när det gäller taktiskt. Men de faller ju till föga inför det allierade luftherraväldet. Och naturligtvis en mängd av materiel som de möter från de allierade. Så det tycker jag man kan slå fast här då. Och också att det är ju idiotiskt, får man väl säga, att man står kvar och tar den här fighten vi fall är. Man skulle ha fallit tillbaks.
Mot Paris.
Ja, och då är ju nästa steg ju Paris där. Ja.
Ja, precis. Men nu är frågan då, vad gör man sen? För att nu har de fångat in där och den tyska armégrupp väst, eller det som finns kvar av den. Och man har ju nått en stor seger, och nu är vi framme vid 25 augusti ungefär. Nej, förlåt. Då är vi framme vid vilket datum
20
är
augusti, 20 augusti skulle jag säga. Patton, jag tror att vissa förband av amerikanerna går väl över sen den 19 augusti. Det finns några framskjutna. Mm. Så man har ju börjat liksom egentligen ringat in. Och visst är det väl så nu då, Peter, att man har väl, Bradley har väl för avsikt att gå runt Paris, va?
Ja, men precis. Jag tänkte prata om det. Ja, för det är inte helt solklart här att man verkligen tänkte gå mot Paris. Och det är väl lite det som är grejen här då, som jag tycker är intressant med det här när Paris faller. Att det finns lite två olika tolkningar här. Och som du nämnde tidigare så är ju De Gaulle med i spelet här. Han sitter ju i London. Och han har skickat iväg då sin Jacques Leclerc, som är en fransk general för detta. Han var kapten under 1940, men sen har han blivit tyvärr skickad till Afrika och byggt upp en kår där. Och han formar då den andra franska pansardivisionen och kommer fram till Normandie den 1 augusti. Denna divisionen inlämnas då i Pattons tredje armé. Så han lyder under Patton och Bradley här under början av falaisfickan och får följa med under den här södra omringningen av den tyska armén. Men det är ju så här att De Gaulle, han har ju sin agenda. Han har ju Paris som sin agenda. Men Eisenhower har ju en annan agenda som är mer strikt militärtaktisk. Och ur det militärtaktiska perspektivet så var inte tagningen av Paris särskilt prioriterad. För där såg man dels en risk att staden kommer förstöras. För det vet man att det har Hitler bestämt. Att vi lämnar inte Paris utan att det ska vara i ruiner. Och sen så finns det ju ett annat problem då med de logistiska resurserna. Man såg framför sig ett väldigt enormt besvärligt slag av typ Stalingrad som man inte ville åstadkomma runt Paris. Va? Och allt vad det som krävdes här. Och man var också lite orolig för det rent humanitära perspektivet. Ska vi behöva lösa all mat och allting va? Efter det här är genomfört? Så Eisenhower vill egentligen bara passera Paris. Men det blir ju allt mer tydligt då att så småningom att ja okej, men om vi lämnar Paris så finns det fortfarande cirka 20 000 tyska soldater i det här Parisområdet som då riskerar att kunna falla in i de allierades flank här. Så småningom så uppenbarar sig även en militärtaktisk fördel med att faktiskt ta Paris. Men den här Leclerc då, som jag vill säga att jag är jävligt fascinerad. Han är ju liksom en karismatisk fransk aristokrat egentligen. Och hade fått legendstatus i sina insatser nere i Afrika tillsammans med Montgomery. Och väldigt skeptisk till amerikanerna och sådär. Men,
ja. Ja, men han har ju gett namn till en stridsvagn faktiskt som ju Sverige hade på test här faktiskt. Den konkurrerade ju med Leopard 2 och Abrams 1 faktiskt en gång i tiden.
Nej, men han är en intressant karaktär då som leder den här andra pansardivisionen. Och han är hela tiden så vill han ju gå mot Paris, för hans överordnade mål är ju att gå dit. Och han är ganska svår att ha att göra med. Han gör ju inte som de amerikanska befälhavarna vill, utan han agerar ju lite på egen hand hela tiden. Och det är ju lite av ett problem då. Men sen slutligen så får han ju klartecken från hans överordnade chef Bradley att okej, gå mot Paris. Så det här är ju ett litet intressant drama i sig. De ska ha mötts här nu då. Nu har Eisenhower och Bradley konfererat och man har bestämt sig slutligen för att man ska ta Paris. Leclerc sitter på ett flygfält tillsammans med Hodges och väntar på att det ska komma besked här. Och då ska Bradley komma med ett flygplan här när jag landar och träffa Leclerc på landningsbanan. Och är mer eller mindre bara skriker åt Leclerc, gå mot Paris. Ja. Och då får han den här liksom signalen då, och då börjar han skicka iväg sina... Det tar en dygn, tror jag. Vad vill du kommentera på det?
Nej, alltså det som jag också har fått uppfattning är väl att den här Leclerc då, han ställer dem väl inför egentligen ett litet... liksom operativt för att ta komplider, för han har väl redan börjat förflyttningen.
Ja, precis. Han har skickat iväg en förtrupp och det är därför han ställer till det. Va? Han skickar iväg 150 man ungefär och ett gäng pansarvagnar. För det han vill åstadkomma det här är att han får nys om att amerikanska kåren och divisionen börjar närma sig Paris.
Han vill ta det först.
Ja, och han vill vara med först som representant för det fria Frankrike under de Gaulles ledarskap. Det är det här man diskuterat lite grann, att Eisenhower hade kanske lite svårt att förstå de här de politiska konsekvenserna av att de Gaulle inte var först på plats. Va? För att som vi alla känner till är ju Paris ett område eller en stad som är väl känd för sina politiska fraktioner. Och så är det ju även under motståndsrörelsen här. Och man är väldigt rädd för att det ska leda till ett slags inbördeskrig och olika konflikter.
Ja, vi kan ju prata klartext. Det handlar om att man är rädd för den kommunistiska delen av motståndsrörelsen.
Precis, och då är det väldigt viktigt att de Gaulle kommer fram. Och Eisenhower är lite skeptisk, och precis som Churchill var, mot de Gaulle också här. Man är inte helt säker på att han har det franska folkets stöd, men allt eftersom så verkar det vara de idéerna börjar luckras upp och man bestämmer sig för okej, vi tar Paris, vi skickar in de Gaulle. Och det är i det här skedet då som Leclerc får den här ordern. Men du har helt rätt i det, att han är redan innan. Alltså han hade tydligen, så snodde han åt sig bensinransoner och sånt här också. Alltså i förberedande syfte då, för att han...
Bradley konfirmerar egentligen bara det som egentligen är på väg att hända. Och sen inser de väl just som du säger, de här politiska aspekterna på detta. Men det är ju inte en helt ofarlig operation in i den här Paris. Och vi vet ju att många städer som du var inne på förstörs ganska mycket under andra världskriget. Några klarar sig ganska bra. Jag besökte Wien för bara ett antal veckor sedan och den klarar sig ganska bra ändå. Men det finns ju en del som förstörs där ändå. Prag också och så vidare. Men alltså Budapest förstörs ju, och då pratar vi inte bara om bombningar utan vi pratar ju om gatustrider. Så det finns ju en risk här. Och sen är det väl också så att när den här då motståndsrörelsen får veta att nu är de på gång, ja, då sätter ju de igång sin verksamhet in i Paris, och det är ju en jättefarlig sak. Tyskarna är ju inte ofarliga, de finns ju fortfarande kvar och kan ju mycket väl egentligen skjuta bort motståndsrörelsen.
Den franska motståndsrörelsen här inser ju att detta håller på att hända, så redan den 18 augusti sätter de igång en slags generalstrejk som sen leder till en allmän revolt i princip. Och den 19 augusti så tar man kontroll över ett antal administrativa byggnader i Paris då. Och detta leder till en början egentligen inte till något tyskt motstånd. Alltså det finns, då ska vi ändå komma ihåg att det finns 5 000 tyska trupper ungefär i Paris, var 20 000 i hela området. Mm. Ja, och de leds av general Dieter.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Von Scholtitz. Och han har fått order och i princip om att han ska minera alla broar, han ska minera allt som är av värde och han ska stå kvar tills Paris bara är ruiner.
Så det gör han
inte. Nej, men, och det gör han inte. Men, och det är ju intressant då att han låter detta hända egentligen. Och då är det faktiskt så här att det finns en svensk generalkonsul här, en diplomat som heter Raoul Nordling, som är med och faktiskt framförhandlar en vapenvila mellan den franska motståndsrörelsen i Paris och von Scholtitz.
Det brukar man ju ibland nämna som kanske Sveriges främsta insats under andra världskriget. Och nu är jag inte ironisk, utan... Ja. Utan...
Man vill flina lite när man hör
lite
det.
Lite kanske, men ja. Men så inte. Är det, och det, ja. Det är ganska spännande. Men sen så har jag ju tolkat det där i den läsning jag har gjort kring de här sakerna, att tyskarna är, precis som du säger, de är inte inne på att förstöra Paris. Nej. De är inte inne på att... Och man ungefär 1000 av de här franska motståndsmännen och kvinnorna, de mister sina liv då under de här dagarna. Men man är inte helhjärtat, går man inte in för att slå ut motståndsrörelsen, utan man är ju inne på att helt enkelt evakuera Paris.
Ja, och det är precis, och det är rationella tanken här, det är ju från Scholtitz, det är att han vill inte ha en revolt och stridigheter inne i Paris, för han kommer vara helt upptagen med att bara hantera de ankommande allierade trupperna. Och från den franska motståndsrörelsens sida så inser man ju också att vi är ju helt chanslösa. De har ju några dagar, va, som de möjligtvis kan göra, och de sätter upp barrikader och de försöker liksom sabotera för tyskarna så gott de kan, men de inser väl även de att de är chanslösa i det långa loppet, såvida de inte får hjälp. Och detta är väl också någonting som Eisenhower plockar upp, att man ser det som en möjlighet att okej, vi kan förstärka eller skicka in reserver så att säga, för att förstärka motståndsrörelsen. Så därför beordrar han in då ett antal amerikanska grupper också. Men Leclerc, han är där. Och det här skedet är ju intressant. Va? Han har ju redan nått fram här nu. Och han väljer att han vill inte gå via Versailles, utan han går rakt på. Jag minns inte exakt vad den här porten heter. Men om han lyckas ta sig igenom den absolut mest... välförsvarade delen av Paris. Och det som är kanske mest intressant är ju vad som händer här natten till den 24 augusti här då, att de stoppas upp precis utanför Paris. Han har ett par kilometer kvar in till Notre Dame. Men de lyckas göra en liten manöver genom via några bakgator, ta sig in till ett hotell och hissa den franska flaggan där. Varpå Notre Dame börjar slå sina klockor. Och i denna stund här runt midnatt den 24 augusti då, så ska liksom alla franska eller Paris kyrkor börja slå sina klockor samtidigt i ett väldigt dån. Och på något vis, jag antar att von Scholtitz är med i det här på något vis. Han bestämmer sig för att nu är det dags att dra sig undan, för det blir inget tyst motstånd egentligen. Utan de tyska trupperna bara rinner iväg ut ur Paris i princip. Det finns några motståndsrörelser eller några grupper fick gå kvar. Men i princip så bara tynar det tyska motståndet bort här. Och Leclerc står här i mitten den 25 augusti på morgonen och tar emot 1 miljon parisares jubel tillsammans med de Gaulle. Det måste vara sådana scener alltså.
Finns det några klassiska journalfilmer sådana där, va?
Ja, det finns det säkert. Jag har inte sett den. Vi har sett mycket fotografier. Extremt mycket foton finns det ju för de här paraderna man håller. Och sen då får gåshud, jag bara tänker på det, den stämningen som måste ha varit här alltså.
Men det betyder ju egentligen då att man landstiger då 6 juni och så faller Paris 25 augusti. Och då finns det egentligen bara en sak som vi egentligen borde komplettera med här. Det finns ju mycket naturligtvis, vi sveper ju. Men det är ju att man också genomför en landstigning i södra Frankrike faktiskt under de här dagarna. Så
men det slutförs
några dagar efter Frankrikes fall. Och det är den där gamla godingen, kommer du ihåg det? en vill.
Ja, ja, precis. Jag tänkte, men vi kanske måste få ta det i någon slags kompletteringsavsnitt sen framöver.
Det kanske det vi kan göra, men vi kan väl konstatera det i alla fall. Och att där tyskarna är, ja, de är ganska chanslösa. Och man diskuterar ju mycket, det var vi inne på faktiskt i våra Italien-avsnitt, att Churchill tycker att det är meningslöst. Varför skulle vi gå det redan? Frankrike är redan fixat, om man uttrycker sig så. Vi borde sätta in på Balkan, det säger Stalin direkt nej till. Och så landstiger man där. Fördelen med det faktiskt, det har ju en anknytning ändå till det allierades krigföring sen på västfronten och fortsättning som vi ju kommer här till. Den är ju att via Marseille så tar man ju in sen enormt mycket förnödenheter och materiel, mer än på någon annat ställe faktiskt då på det här frontavsnittet för att understödja den allierade offensiven. Men jag skulle vilja hänga en liten cliffis här, en så kallad cliffhanger här. Och den är ju att man diskuterar ju nu på allierad sidan när man har kommit så här långt över sen. Hur går man nu vidare? Och här drar man ju återigen lite olika. Montgomery tänker sig att man ska gå snabbt en spjutspets för att snabbt vinna framgångar, ta sig över Ren. För det är ju det som nu är den stora utmaningen här. Medan amerikanerna då, Eisenhower, vill så att säga flytta fronten mera successivt framåt. Och det här är ju nu den stora diskussionen. Och Montgomery får ju faktiskt chansen här. Och det är väl det som vi kommer att komma i nästa del här. Och det är ju alltså de strider som sen så småningom gör att de allierade får kontroll över Holland, Antwerpen och den klassiska operationen mot Arnhem, Market Garden. Så det är väl cliffhangen.
Mm, verkligen.
Har du någonting mer du skulle vilja säga, Peter?
Ja, men jag har en grej, men det har ju att göra med Hitler. Alltså, man måste ju säga det här, bränt Paris. Det går inte att prata om det utan att man får med det där citatet. Ja, men han hade ju beordrat von Scholtitz här att stanna kvar in till döden och fråga då om Paris brinner. Han blivit helt vansinnig över detta. Och han blivit en sån här, ja men ett känt citat från, och vittnar väl lite om den desperation som Hitler lär uppleva vid det här laget. Men vi har inte pratat så mycket om honom egentligen och hur han agerar här. Men vi får väl... att han tar väl sig till Metz, har jag för mig, precis i de här dagarna och blir nästan bombad. Eller bara precis som tar sig ur en bunker så släpps några bomber på det där huset. Och det är väl sista gången som han egentligen rör sig utanför Tyskland. För sen tar han sig till Berchtesgaden och stannar där mer eller mindre tills han kommer till Berlin sen. Så det är verkligen precis för upprinnelsen här på när det här håller på att ta slut.
Men jag tycker man kan väl tillägga här att han avsätter ju de här befälhavarna. Det sa vi inte, men det kan man ju faktiskt komplettera med att även Kluge får ju lämna sen. Och han kallar in sin brandman där, han som brukar rädda alla situationer måden. Man kan inte göra någonting åt den här inringningen ifall det är. Och han har ju sagt Hitler att den där 15 augusti skulle liksom ha varit hans värsta dag i sitt liv när han inser att de kommer inte anfalla. Och det är att han är så besviken på, uppfattar jag, sina underbefälhavare. Så att här pågår ju också en process inom den tyska ledningen. Och vi har ju varit inne på 20 juli-attentatet som jag tycker faktiskt är värt ett eget avsnitt.
Absolut.
Så att vi får återkomma. Vi driver ju på den här serien. Och vårt mål, det kan vi väl släppa, det är ju att vi ska i augusti köra vårt 100:e avsnitt. Och det ska ju vara det sista avsnittet i det här grundsvepet över andra världskriget, eller hur Peter? Så det hoppas jag att ni hänger på här nu, lyssnarna.
Ja, men jag hoppas också oss. Det. Jag måste säga att mig själv så har man ju lite blodat tand här nu när saken liksom börjar rulla på, va?
Och sen hade vi ju tänkt att vi naturligtvis skulle kompletteras här med olika godbitar eller intressanta saker, detaljer som vi liksom nu har lite lämnat då, va? Men jag tror att vi är ganska nöjda där, så att nu har vi sysslat mycket med andra världskriget på sistone. Och tanken är ju att vi ska ta lite puniska krigen faktiskt här, antiken, för att vila upp oss lite.
Ja, fy fan, jag ser fram emot det alltså.
Jag ska fixa min rygg, hade jag tänkt. Ja. Och sen återkommer vi med andra världskriget, och då är det ju faktiskt just Arnhem och Antwerpen som ligger på bordet.
Fy fan, puniska krigen kommer bli mäktigt.
Kommer bli väldigt mäktigt. Också. Tack ska du ha, Peter.
Ja, samma.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.